Trevligt för mig att få hälsa på er. Jag kommer från en halvö, en plats söder om Linköping som heter Bjärka-Säby. Är det bekant för någon? Nya slottet Bjärka-Säby, där har jag min bas kan man säga, och där kom jag precis från gudstjänsten. Jag kom er, vi firar vår söndagsgudstjänst i kapellet varje söndag 8:30. Och så har vi den dagliga bönerytmen med 4 dagliga bönegudstjänster i kapellet. Och det har vi haft nu i 20 år, sedan 1996. Och när man börjar fylla ett hus med bön, fasta tider för bön, då händer det också någonting. Det kanske man inte tänker på i början. Och det som händer är inte minst att människor börjar komma och söka sig till platsen. Och idag det som framförallt präglar nya slottet Bjärka-Säby, det är retriterna, det vill säga man kan komma någon dag, några dagar, någon vecka, några veckor, vara med och dela bönerytmen, vara i stillhet och eftertanke och rekreation. Så att där finns jag. Vi kan göra en liten, jag ska göra en liten ingress, en liten introduktion, och så ska vi ta och ändå rikta fokus mot någonting specifikt som berör den tidiga kyrkan. Så försöker vi inte spänna över för mycket på en gång. Det är ju så, när helst vi kommer samman som döpta, som kristna, när vi firar gudstjänst, vad är det framförallt vi lyssnar till? Det är berättelserna om och orden av Jesus av Nasaret. Evangelierna är skriftens krön, är trons viktigaste källor. I jungfru Marias son har Gud blivit människa, en av oss. Detta måste vi berätta om igen och igen och igen. Det är vårt stora ärende, det är vår stora berättelse. Det vi har sett, det vi har skådat med egna ögon, det vi har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende, säger Johannes. Men hur vågar man lita på att historien om Jesus Kristus är sann, tillförlitlig, värd att ge sitt liv för? Det finns ju inga bevis för tron, i den meningen vi ofta talar om bevis. Men det finns vittnen. Det finns vittnen. Och när vi uppmanas att, som det heter i Hebreerbrevet, se på vad deras liv förde fram till. Det är alltså en biblisk uppmaning. Och ta efter deras tro. Då är det ju för att berättelserna om deras liv är glödande tecken. Det är genom dem som före oss har följt Jesus, genom deras liv, ofta ännu mer genom deras död, som vi verkligen förstår vad det kristna livet handlar om. Först i raden bland dessa står apostlarna, de tidiga lärjungarna. Och det är ju de som får uppdraget att bygga kyrkan, den kristna församlingen. Och apostlarna är de självklara auktoriteterna, så att säga, i den tidiga, riktigt unga kristenheten, i den första generationen. Alla visste att de hade utvalts av Jesus. Men vad händer när apostlarna är borta? Och enligt den tidiga traditionen så blir ju samtliga av de 12 apostlarna, förutom Johannes, de slutar sina liv som martyrer. De reser i olika riktningar med evangeliet. Och de ger sina liv, de blir lika Kristus i en död som hans, som Paulus uttrycker det. Vad händer när vi kommer till slutet av det första århundradet? Efter apostlarnas tid. Vi har de unga framväxande församlingarna, och Vi kommer ihåg att det är en häpnadsväckande utveckling, för det tar bara 30 år och ännu mindre för evangeliet att färdas från den heliga staden där vi har moderkyrkan i Jerusalem till den stad som är hela världens, den dåtida världens centrum, Rom. Och det är de två trådändarna som vi har i volym 1 i kyrkohistorien. Kyrkohistorien del 1, har alla läst den? Det ser lite undrande ut. Apostlagärningarna, känner ni igen den boken? Det är kyrkohistorien del 1. Därför att apostlagärningarna handlar ju om utvecklingen efter Jesu himmelsfärd och från pingsten och så 30 år framåt. Tidsspannet i apostlagärningarna är alltså från ungefär 30, 31, 32 till 60, 61, 62. Det börjar i Jerusalem och riktningen är ju i apostlagärningarna geografiskt norrut genom Judeen, Samarien, Syrien, upp genom Mindre Asien, bort genom Grekland och så till Italien, Rom. Från den heliga staden till hela världens huvudstad, det tar bara 30 år. Och när vi är då i slutet av det första århundradet, Johannes är väl den kanske av apostlarna som lever längst, då finns redan växande kristna församlingar runt om i Romariket, också i norra Afrika. Också bort mot Edessa, alltså nuvarande Irak och så vidare. Man kan säga att det är två frågor som blir väldigt brännande i generationen efter apostlarna. Den ena frågan är, vilka lärare och ledare vågar vi lita på? Den andra frågan är, vilka skrifter kan vi lita på och ska vi följa och lyssna till och läsa? Vilka lärare ska vi lita på och följa? Därför att det som händer är att det är många som uppträder som lärare i den unga kristenheten. Och ett ganska vanligt fenomen blir tidigt resande förkunnare, resande lärare, resande profeter som kommer till församlingarna. Och som kunde vara till stor inspiration och välsignelse, men ser man i tidiga texter, du kunde också skapa lite bekymmer. Så i en av de allra äldsta, kanske den äldsta kända skriften som vi har bevarat från den tidiga kyrkan efter Nya Testamentets böcker. En liten tunn skrift som heter Didache, som skrevs förmodligen till landsortsförsamlingar i Judén eller Syrien. Så ser man sig föranledd att ge några råd för hur man ska pröva de resande förkunnarna. Och där är det tre råd. Som ges. Kommer en resande förkunnare, en resande profet, någon som ger sig ut för att vara profet. För det första, lever han som han lär. Sen står det så här, det andra. Begär han pengar av er, är det en falsk profet. Så intressant. Redan då var detta uppenbarligen ett problem. Folk som ville profitera på evangeliet. Det tredje rådet är nästan ännu mer intressant, för då står det så här: om det kommer en resande förkunnare, lärare, profet till er och om han stannar mer än 3 dagar, då är det en falsk profet. Varför skrev man så? Jo, det som började hända var att det kom resande förkunnare och de nöjdes inte med att säga ge sina bibelstudier och sitt bidrag. De slog sig ner på platsen. Och ofta var det ju karismatiska gestalter och så samlade de folk omkring sig och så bläddrade det där till söndring och splittring i församlingar. Därför gav man det här rådet, alltså väldigt konkret och handfast. Den här frågan, vilka lärare och ledare kan vi lyssna på i församlingarna? Den gjorde det nödvändigt att tydliggöra generationen efter apostlarna hur församlingarna skulle ledas. Alltså den inre organisationen, den inre strukturen i församlingarna. Och nu växer det tredelade, det som man ibland brukar kalla för det tredelade ämbetet fram. Som har sina självklara rötter naturligtvis i Nya Testamentet. Om vi läser de nytestamentliga breven så talas det om föreståndare eller biskopar. Det är ju samma ord i Nya Testamentet i grekiskan, episkopos. Det översätts i våra biblar med ordet föreståndare, men det är ju samma ord som ordet biskop. Och den här tiden, då ska vi komma ihåg det, när vi läser den tidigkristna litteraturen och vi läser om biskoparna i den tidiga kyrkan, så var alltid biskopen lika med församlingsherden. Alltså idag när vi tänker på biskopar, då tänker vi som vi har till exempel i Svenska kyrkan, stora stift med en biskop som presiderar över och ansvar för ett stift. Det där kommer långt, långt, långt senare i historien. Biskopen är i den tidiga kyrkan lika med församlingsföreståndaren, församlingsherden. Och sen talas det om presbyterer i Nya testamentet, det som vi översätter med äldste. Och därifrån har vi också besläktat ordet präst. Och det tredje är diakonos, diakoner, församlingstjänare. Det tredelade ämbetet, alltså hur ska församlingen ledas? Så när man i generationen efter apostlarna får behov av att tydliggöra hur ska församlingen ledas, så är det ingen innovation, det är inga nymodigheter man kommer med, utan man ser hur det har sett ut på apostlarnas tid, men man tydliggör den här strukturen. Och det är en av de tidiga kyrkofäderna som spelar en viktig roll för att göra det. Vi känner honom som Ignatius av Antiochia. Han är biskop, föreståndare i församlingen i norra Syrien i Antiochia, som ju redan i apostlagärningarna är en viktig församling. Han är i slutet första århundradet. Det man är noga med när man ser på vem ska leda församlingarna, det är att det finns en kontinuitet tillbaka till apostlarnas tid. Alltså troheten mot arvet från apostlarna, den apostoliska tron. Detta är mycket viktigt under de första kristna århundradena i den unga kyrkan. Varför? Ja, men det var ju de som Jesus hade utvalt. Och det var de som var ögonvittnen till händelserna i Jesu liv. Ni kommer ihåg kriteriet för att få kallas apostel, för att vara en av de 12. Det står i Apostlagärningarna 1. Kriteriet var att man hade varit ögonvittne och varit med från dopet i Jordan, Jesu dop alltså, till hans himmelsfärd. Så de 12 apostlarna, de hade alla varit vittnen till händelserna i Jesu liv. De kunde förmedla detta. Att det fanns en linje tillbaka till apostlarna, troheten mot det apostoliska arvet och därmed med till evangelierna. Och därför, de som blir ledare, föreståndare, biskopar i generationen efter apostlarna, det är i hög grad apostlarlärjungar. Alltså de som hade suttit rent konkret vid apostlarnas fötter eller på andra sätt fått sin undervisning genom apostlarna. Den gruppen brukar man kalla för de apostoliska fäderna. De tillhör också de som vi kallar för kyrkofäderna. Men de som finns i generationen omedelbart efter apostlarna, de apostoliska fäderna. Och då uppstår alltså någonting som man sen i kyrkohistorien brukar kalla för apostolisk succession. Det vill säga, det finns en linje tillbaka till apostlarna. Och så upprättar man listor i församlingarna på de som blir föreståndare, biskopar. Så att man kan spåra det här tillbaka till exempel Petrus eller någon annan apostel. Alltså den aposteln la sina händer på någon som la sina händer på någon som la sina händer på någon. Det här var ett sätt att bevara kontinuiteten, troheten mot det apostoliska arvet i en tid när det andliga landskapet rymde väldigt många olika rörelser och röster och människor som ville uppträda som lärare. Och i en tid när evangeliet hotades att blandas upp med en massa andra budskap och ärenden. Den andra frågan, vilka skrifter ska vi lyssna till? Vi får ju komma ihåg, den tidiga kristenheten har ju ingen bibel. Alltså när Nya testamentet talar om apostlagärningarna eller Paulus brev, talar om skrifterna. Det begreppet man läser ur skrifterna. Då menar man ju alltid med det den hebreiska bibeln. Alltså det vi kallar gamla testamentet. Något nya testamentet finns ju inte. under de första århundradena. Det som finns är evangelieberättelser. Alltså berättelser om Jesu liv. Och brev adresserade av apostlar som skickas runt i församlingarna med råd och vägledning och undervisning av olika slag. Men med tiden, och när apostlarna är borta, det är många brev som är i omlopp. Det är många skrifter som skickas mellan församlingarna. Och ibland så blir man osäker. Är det här verkligen någonting som kommer från en apostel? De säger att det här är från Paulus eller från Johannes. Kan det stämma? Och då uppstår den här processen som leder till att vi får Nya testamentet. Det vill säga en samling böcker, 27 stycken blir det ju till sist, som man så att säga sätter sigillet på så småningom, som blir Nya testamentets kanon. Kanon betyder ju norm eller riktmärke. Alltså de böcker som blir riktningsgivande, normerande, auktoritativa för den kristna kyrkan. Och det där sker inte egentligen förrän på 300-talet. Alltså att sigillet slutligt sätts på de här 27 böckerna. Att man kommer fram till att ja, men det är de här 27 skrifterna. Det är de som utgör vår bibel, den kristna bibeln. De flesta är man naturligtvis överens om mycket tidigare än så. Vilka böcker fick ingå i det som blev Nya testamentet? Och vilka var det som avgjorde det? Ja, det var ganska strikta krav. Det var några saker som var viktiga. Det ena var att man skulle kunna, bortom allt rimligt tvivel, visa att den här skriften hade sitt ursprung i apostlarnas gemenskap. Det andra var att det skulle vara en skrift som hade använts i undervisningen och läsningen i församlingarna, inte bara en och två församlingar, men i församlingarna i kristenheten i stort. Det vill säga, den skulle ha igenkänts av de troende som en sund och god apostolisk skrift. Nålsögat var ganska smalt, ganska litet. Och det var många uppbyggliga skrifter som användes i församlingarna och som vi har bevarade. Som inte kom med i Bibeln, inte för att de ansågs irrläriga eller felaktiga eller dåliga. Men de passerade inte nålsögat de här kraven, så att säga. Det här är ju lite intressant att tänka på, att vi har ju alla kristna kyrkofamiljer samma bibel. Alltså samma Nya testamentet, samma 27 böcker som vi utgår ifrån. Det är ju en hel del saker som vi inte är riktigt överens om. Men det är vi ju faktiskt överens om. Och vilka är det som har gett oss Nya testamentet? Ja, det är ju i hög grad de vi kallar kyrkofäderna. Alltså de som stod för urskiljningen och urvalet och bedömningen. Och kyrkan har ju alltid trott att den helige ande fanns med i det här urvalet och i den här processen. Men de mänskliga redskap, så att säga, som gav oss Nya testamentet, det var kyrkofäderna. Och när vi talar om kyrkofäderna, och vi sa den första generationen efter apostlarna, dessa de kallas också för de apostoliska fäderna, de som står allra närmast apostlatiden. När vi talar om kyrkofäderna så ska man också komma ihåg att ungefär 9 av 10 av dessa var församlingsherdar, var församlingspastorer. Alltså kyrkofäderna var inga teologer som satt vid någon akademisk institution och skrev teologi. Det fanns inte på den tiden, utan det var människor som verkade som herdar i lokala församlingar. Som var vägvisare och förebilder i tron, men det som gör att de också kallas för kyrkofäder är att de har efterlämnat undervisning, vägledning i skriven form som finns bevarad. Och vi har väldigt mycket text, skriven form, både i form av predikningar och utläggningar i olika bibliska ämnen från den här tidiga perioden, om vi talar framförallt om de första 3-4 århundradena. Man kan tänka att bara från perioden 325 till 450 så finns det ungefär 1000 predikningar. 3000 predikningar bevarade. Så vi har väldigt mycket bevarad skrift, text, undervisning från den här tiden, från kyrkofäderna. Jag gjorde ett litet försök, jag tog med den boken för en del år sedan, att för daglig läsning som en andagsbok, det är alltså en kort text för årets alla dagar, 1 januari till 31 december, samla korta avsnitt ur kyrkofädernas predikningar och skrifter. Så att i den här boken som heter Kyssa spår, daglig läsning från den tidiga kyrkan, här kan man bekanta sig med kyrkofädernas egen förkunnelse, deras egna tankar, deras egen utläggning av skrifterna i ett urval av korta texter. Ämbetet, det vill säga hur församlingarna ska ledas, tydliggörs. Och varför är det viktigt att göra det? För enhetens skull. Och när vi läser texterna från brytningen där i övergången till generationen efter apostlarna, då vi ser att en hel del sundrande tendenser uppstår, så märker vi hur stor vikt man lägger vid enheten. Att både den enskilda församlingen, men också församlingarnas gemenskap eller gemenskapen av församlingar bevarar enheten. Varför? Ja, Jesus hade ju sagt det. För att världen skulle kunna tro. Kristus är en. Om hans kyrka är söndrad, splittrad, då fördunklas vittnesbördet. Alltså det är för enhetens skull som man blir noga med att ha en tydlig och klar organisation i de unga församlingarna, så att man vet vem som har ett ledaransvar, har ett förtroende att ha det, och så att man samtidigt bevarar en kontinuitet tillbaka till den första tiden. Det blir en viktig fråga. Nya testamentet växer fram så småningom. Men vad är det mer som, ska vi säga, formar, konstituerar den unga kristna kyrkan, som skänker den dess identitet? Ja, det är naturligtvis framför allt annat gudstjänsten. Hur vet man vilka som tillhör församlingen? Ja, vid den här tiden, de första århundradena, så finns ju inga medlemsmatriklar eller liknande. Hur är man medlem i församlingen? Det är genom att man samlas kring Herrens bord på söndagen. Jag vet inte om ni har tänkt på detta, att det första som kallas heligt i Bibeln, alltså allra första gången ordet helig används, det är ju tiden. Tiden. Första Mosebok, andra kapitlet. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Alltså det allra första gången vi möter ordet helig överhuvudtaget. Och det intressanta, det första Gud helgar är inte en plats, utan ett stycke tid. Medvetandet om tidens dimension är väldigt utmärkande för oss människor. Djuren är medvetna om sina revir. Människan är medveten om tiden. En dag avskiljs, helgas, för att vara en dag av vila och vederkvickelse, en påminnelse om allt det goda i Guds skapelse. En dag vars uppgift är att sätta människan i förbindelse med det heliga. Det är klart man kan undra, är inte allt Gud skapar från början heligt? Det finns ju en tanke som går genom hela Bibeln, nämligen den att delen gör någonting med helheten. Vi läser om det som kallas för förstlingsskörden. Man bär fram den första delen av skörden och därmed så drar man så att säga in hela den övriga skörden i Guds välsignelse, i Guds sfär. När det judiska folket firar sabbaten, vad är det man gör då? Genom att man iakttar sabbaten och firar sabbaten så drar man in alla de andra dagarna i sabbatens hemlighet, i sabbatens vila. Ljuset från sabbaten faller över de andra dagarna också. Det finns en föreställning som har varit ganska seglivad bland oss som kristna, nämligen den att vi ofta har tänkt och trott att de tidiga kristna, de ersatte sabbaten med söndagen. Men så var det inte, det historiskt missvisande. De allra tidigaste kristna var ju judar. Och de bryter ju inte med sin tradition. De är så att säga inga konvertiter till kristendomen. För kristendomen i den meningen finns inte vid denna tid. De är judar som har uppfattat att de i mötet med Jesus har varit med om och sett uppfyllelsen av profetiorna om Messias. Så de fortsätter att bli kvar i sin tradition med denna nya tro, eller denna utvidgade tro så att säga. Och det innebär att man fortsätter att iaktta sabbaten. Men det intressanta är ju att dessa judekristna från början mycket tidigt så gör man en annan dag till sin primära gudstjänstdag. Varför? Det är ett enda skäl. Dagen efter sabbaten kommer kvinnorna till graven och finner den tom. Det är uppståndelsens dag. Och därför läser vi redan i Apostlagärningarna: dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Alltså på den dag vi kallar söndag. Den första veckodagen i judisk tradition. Uppståndelsens dag. Första Korinthierbrevet 16, dagen efter sabbaten när ni kommer samman ska ni göra insamlingen till de heliga och så vidare. Alltså mycket tidigt befäst söndagen, den första veckodagen, som den primära gudstjänstdagen. Och de tidiga kristna uppmärksammar ju dessutom mycket noga. Jesus uppstår på den dag i veckan som motsvarar den första skapelsedagen. Ja, säger kyrkofäderna när man utlägger detta. Då börjar den nya skapelsen. Då föds den nya mänskligheten. Kyrkan är den nya mänskligheten i miniatyr. Så börjar man också använda ett annat uttryck om denna dag. Alltså den första veckodagen. I judisk tradition så är det ju bara en dag som har ett namn. Sabbaten. Inga andra dagar har något namn. Utan de kallas bara för den första veckodagen, den andra, den tredje veckodagen i relation till sabbaten som utgör tidens centrum. Men så börjar en del kyrkofäder att säga, ja, den dagen är ju också den åttonde dagen. Alltså den första dagen i veckan. Var hittar man det uttrycket? Den åttonde dagen? Jo, i några skrifter som är uppkallade efter Henok. De är kända som Henoks böckerna. Är det någon som har stött på dem? Det är inte säkert, de är inte speciellt välkända. De uppkallade alltså efter Henok som nämns om tidigt i första Mosebok. Om ni kommer ihåg den berättelsen. När man läser om honom så låter det som att han inte dör en naturlig biologisk död. Utan vandrar rakt in i himlen. Och Hebreerbrevet tolkar faktiskt Henoks övergång till nästa tidsålder just på det sättet. Nåväl, det finns några skrifter och de är förmodligen tillkomna ett eller två århundraden före Kristus. De finns alltså i den judiska traditionen, ingår inte i gamla testamentet, den hebreiska bibeln, men lästes på Jesu apostlarnas tid. Och de här Henoksböckerna är faktiskt citerade i vårt nya testamente, bland annat i Judasbrevet. Och det står i en av Henoksskrifterna: Gud har också skapat den åttonde dagen. Ja, sa några av kyrkofäderna tidigt. Det är ju söndagen. Det är den första dagen i veckan. Hur tänkte man? Jo, på sex dagar skapar Gud världen. Den sjunde gör han till sin och människornas vilodag. Men bortom skapelsens sju dagar väntar en dag som är olik alla andra. När tiden lagt av sin slitna kappa och uppgått i evigheten. Alltså, den åttonde dagen är bilden av evigheten. När de döpta kommer samman på den dagen så föregriper de evigheten. Så de är och firar någonting på andra sidan död och uppståndelse. Och detta firande levandegör deras identitet, vilka de är, och fäster och rotar dem i denna identitet. Vad är det de firar på söndagen, den första veckodagen? Ja, det är ju påsken. Det är det enda skälet till att det är den dagen. Och därför varje söndag, året om, är en liten påskdag. Det kanske vi inte alltid tänker på och markerar riktigt. Det är mycket tydligare om man kommer till rysk tradition till exempel, där namnet på söndag på ryska, Voskresenje, är samma ord, samma namn som uppståndelse. Och där man inleder gudstjänstfirandet på morgonen varje söndag med att läsa och lyssna till ett av uppståndelseevangelierna, alltså en av berättelserna om Jesu uppståndelse. En slags påminnelse om varje söndag är en liten påskdag. Hela vår identitet som kristna är ju rotad i och kretsar kring dessa händelser. Kristi död och uppståndelse, som blir närvarande i kyrkan på tre sätt. Genom söndagen, genom påskhögtiden och genom måltiden. Den måltid som, den har ju olika namn i Bibeln och den kristna traditionen. Brödsbrytelse, Herrens måltid. Långt, långt senare så började man ju säga nattvard eller mässa. Det som kom att bli den vanligaste beteckningen, namnet på denna måltid, i den tidiga kyrkan, och vi ser det i kyrkofädernas skrifter, där man säger eukaristins måltid. Och då är vi ju då i de första århundradena när den kristna församlingen har utbrett sig i Medelhavsområdet. Grekiskan är ju något av Medelhavsområdets engelska, skulle man kunna säga, om vi gör en jämförelse med vår tid på den tiden. Eukaristi, det grekiska ordet, betyder, vad betyder det? Nej, inte eukaristi. Ekklesia betyder, du förväxlade, det låter nästan likadant. Ekklesia är församling, men eukaristi, vad betyder det? Tack, ja. Tack, tack. Tacksägelse, tacksägelse. Och detta namn ger man alltså måltiden. Eukaristins måltid, som vi säger ju ofta nattvarden. Och det man ger uttryck för är ju därmed hela det kristna livet är från början till slut en enda lång tacksägelse. Och tacksägelsens mest fullödiga handling är en måltid. Alltså, Kristi död och uppståndelse blir närvarande på tre sätt i församlingen. Genom söndagen, genom påskhögtiden, genom måltiden. Hur då? Jo, söndagen representerar ju den sanning som hela vår tro vilar på. Kristus är uppstånden och levande mitt ibland oss. Påskhögtiden förbinder denna sanning med historien. Det är ingenting som bara vissa människor upplevt i sitt inre med historien. Måltiden gör denna sanning till en oavbrutet flödande källa av liv i alla tider. Och det var firandet av söndagens gudstjänst, söndagen som en liten påskdag, när man samlades kring måltiden, kring bordet. Det var den som konstituerade kyrkan. Det vill säga i betydelsen, det var de som deltog då, som tillhörde församlingen, som tillhörde kyrkan. När man firade en måltid som man inte kan fira om man inte först träder ut ur tidens kalender. Ut ur den linjära tiden. En måltid som hör till nästa tidsålder. Som inte går egentligen att fira i denna tidsålder. Jesus är mycket tydlig med det om vi tänker på det. Ni ska få äta och dricka med mig i mitt rike. Måltiden hör till riket. Nästa dimension. En annan eon. Alltså en måltid som hör till tiden på andra sidan död och uppståndelse. Man kan alltså inte fira denna måltid förrän man har lagt sin död bakom sig. Eller om vi vänder på det, firandet av måltiden levande gör för oss. Vi har lagt vår död bakom oss. Och när vi säger det så kan det vara lite svårt för oss att ta till oss. Alltså när jag säger att måltiden firas på andra sidan död och uppståndelse. Ja, vi tänker på andra sidan Kristi död och uppståndelse. Det är riktigt, men inte bara det. På andra sidan vår egen död och uppståndelse. För i dopet har vi ju dött, begravts, uppstått. Menar Paulus det när han säger så? I dopet har ni dött, begravts, uppstått. Romarbrevet 6. Är det bara ett poetiskt språk, bilder, symboler? Eller svarar orden mot en verklighet? Ja, det är ju inte helt oviktigt om man tror att orden i Bibeln svarar mot en verklighet. Att lägga sin död bakom oss, bakom sig. Varför har vi svårt att ta till oss det? Ja, bland annat därför att vi som kristna och döpta, vi kommer ju med tiden också att tala om och tänka på döden mer i sekulära termer. Alltså jag menar, när vi talar om döden, då tänker vi ju i regel främst på den biologiska döden. Vi menar den biologiska döden. Men den biologiska döden är ju inte den egentliga döden. Man kan ha del i döden fastän man lever. Och man kan vara fri från döden fast man ligger i graven. Dödens innersta väsen, den egentliga döden, är den andliga döden. När kyrkan över hela världen ropar och sjunger på påsknatten eller påskdagen med döden nedtrampade du döden åt dem som är i gravarna, har du gett ett evigt liv. Då menar kyrkan det. Hon tror det av hela sitt hjärta. Döden finns inte längre efter Kristi påsk. Och när vi säger det försöker vi inte förtränga tanken att vi en dag ska dö biologiskt om inte Kristus kommer åter innan. Men det vi säger är, efter Kristi påsk kan döden inte göra människan någon verklig skada. Den har bara förvandlats till en tröskel som vi passerar. För att fullt ut dela det eviga liv. Det eviga liv som ju inte börjar på andra sidan den biologiska döden. För så tänker vi väl inte. Nej. Det eviga liv som börjar på andra sidan dopet i vatten och ande. När vi snuddar vid detta så är det ju nästan så att tanken svindlar. Men det finns en händelse. En materiell, konkret, fysisk händelse. En måltid som är en manifestation av denna verklighet. En måltid som varje gång vi firar den gör oss delaktiga i den himmelska festen. Bröllopsmåltiden på andra sidan Kristi återkomst. Alltså det är denna vision som är så levande i den tidiga kyrkan och som gör att man börjar kalla söndagen för den åttonde dagen. Det innebär inte att den upphör att vara den första dagen i veckan. Den tillhör fortfarande denna tidsålder, men det finns en dag i veckan som både är den första och den åttonde. Och detta kanske är den största hemligheten vi som kristna har. Jag menar, alla andra tror ju fortfarande att veckan bara har 7 dagar. Det är bara den döpte som vet att nej, efter Kristi påsk, veckan har 8 dagar. Och det är denna dag som rymmer kyrkans, den kristna församlingens stora hemlighet. Denna vision, för den vision som vi talar om nu, den uttrycktes till och med i arkitekturen när man började bygga de första kyrkorna. 200-300-talet är vi på då. För då byggde man kyrkorna så att man placerade ingången i kyrkan så att den låg i väster. Och många gamla, de allra flesta äldre kyrkor är fortfarande byggda så även i vårt land. De som är byggda, om vi går tillbaka till medeltiden. Väster är mörkrets väderstreck där solen går ner. Öster är ljusets väderstreck där solen går upp. I öster ligger det förlorade paradiset. Arkitekturen speglade visionen. Alltså den troende gick in i kyrkan, vände bokstavligen mörkret ur ryggen. Gick in i kyrkan och hon gick in i själva paradiset. Och så lyfte hon blicken och såg där framme bordet där måltiden snart skulle dukas. Och så rörde anden på nytt vid hjärtat och det blev så levande. Ja, idag ska vi fira paradisets måltid. Hur såg gudstjänsten ut i den tidiga kyrkan? alla kristna har väl egentligen som ett slags ideal att vi vill vara, vi vill tillbaka till, så att säga, vi vill rota vår tro i evangelierna, i Nya testamentet, i det ursprungliga. Och som jag har sagt, detta var ett oerhört starkt motiv i den tidiga kyrkan och bland dem vi kallar kyrkofäderna. Så påtagligt att när man på 300-talet formulerar de första större trosbekännelserna, och det gör man ju inte för att man har att det är något självändamål att göra det, men därför att det kommer in andra tankegångar om hur man ska förstå Jesu liv och vem han var och så vidare. Så vi får den stora nicenska trosbekännelsen, som den kallas, som ju alla kristna kyrkor ansluter till. Och den formuleras i huvudsak år 325 vid ett kyrkomöte när alla biskopar i kristenheten samlas i Nicea strax utanför Konstantinopel. När man formulerar denna ganska långa trosbekännelse så vill man in i det sista till och med undvika att använda andra ord språkligt sett än de man finner i Nya testamentet, alltså i apostlarnas skrifter. Till slut tvingas man använda något enstaka annat ord därför att motparten, de som nu företräder en annan syn på Jesu gudom, de använder också bibelord hela tiden. Så man tvingas använda ett annat ord, ett ord som på latin är homosio, som vi översätter med av samma väsen. Alltså att Jesus är av samma väsen som fadern. Bara en liten parentes för att belysa hur viktigt det var att vara trogen, att säga apostlarna och det vi kallar Nya testamentet. Men om vi då ställer frågan, hur såg gudstjänsterna ut i församlingarna under den första generationen? Vad säger Nya testamentet om det? I stort sett ingenting. Alltså det finns inga beskrivningar i Nya testamentet att vad man gjorde och vilken ordning det var och hur det såg ut, vad som hände när man firade gudstjänst. Vi får ju en del antydningar, men det är ju mera utifrån missbruk och missförhållanden. Så att om vi ska utgå ifrån enbart Nya testamentet, där får vi inga beskrivningar alls av det. Och man kan ju undra då, ja, men om detta nu är så viktigt, varför säger inte Nya testamentet mer om det? Ja, det kan nog finnas ganska naturliga skäl. Det alla kände till, det alla var bekanta med, det alla var hemmastadda i, det behövde ju inte apostlarna skriva långa brev om och skicka till församlingarna. Och vi behöver tänka på det, när vi läser breven i Nya testamentet så är de nästan alltid skrivna mot bakgrund av att det fanns frågor och områden där det var lite olika synsätt och där man inte visste riktigt hur man skulle se på det hela. Då skriver Paulus eller Petrus eller Jakob eller Johannes ett brev för att klarlägga. Så därför finns det ju många områden eller frågor som vi idag kan tycka att, ja, men varför säger inte Nya testamentet mer om detta? Naturliga skäl, det alla kände till. Då kan vi ha hjälp av att gå till kyrkofäderna. Framförallt under de första generationerna efter apostlarna. För där fylls en hel del av de här luckorna i. Och vi ser hur noga man är att bevara troheten till apostlatiden. Den allra äldsta beskrivningen, den äldsta kända beskrivningen som vi har av en söndagsgudstjänst, den är från mitten av 100-talet. Och den är skriven av en av de tidiga kyrkofäderna som vi känner som Justinus, martyren, omkring 140-150. Jag tänker att jag avslutningsvis ska läsa den beskrivningen. Den har haft väldigt stor betydelse i forskningen. Alltså för att förstå hur växte den unga kyrkans gudstjänst fram? Hur såg den ut? Den här beskrivningen, den är ganska kort, så jag ska läsa den i sin helhet. Och den ger inte Justinus, som han heter, han skriver inte ner detta för de troende. De som samlas i gudstjänst, de behöver ju inte det, de vet ju vad de gör. Varför skriver han ner detta? Jo, det har börjat uppstå rykten. Helt befängda rykten. Om vad de kristna påstås göra när de kommer tillsammans på söndagen. Och då väljer Justinus att skriva ner en väldigt saklig beskrivning och berätta, när vi kommer tillsammans, det är det här vi gör. Först gör vi det här och sen gör vi det här och sen gör vi det här och sen går det till så här. Så det är skälet till att vi har den här beskrivningen. Jag läser den bara rakt upp och ner först, en ganska kort text, och så ska jag kommentera lite grann. Då säger han så här. På den dag som kallas solens dag samlas vi alla. Från städerna och från landet. Man läser ur apostlarnas minnesanteckningar och profeternas skrifter så länge som tiden räcker. När föreläsaren har slutat håller föreståndaren ett anförande och uppmanar ivrigt till att efterfölja dessa sköna ord. Därefter reser vi oss alla tillsammans och ber, och när vi som förut sagts har avslutat bönen bärs bröd, vin och vatten fram. Föreståndaren frambär efter förmåga böner och tacksägelser, och folket stämmer in med amen. Sedan delas de välsignade gåvorna ut och tas emot av var och en. Och åt de som inte är närvarande sänds de ut av diakonerna. En väldigt intressant och innehållsrik beskrivning. Det vi lägger märke till först är ju då på den dag som kallas solens dag, som den kallas i Romariket, söndagen. Här ser vi tydligt att det är denna dag som är befäst som de döptas gudstjänstdag. Och då säger han, då samlas vi alla. Alla från städerna och från landet. Alltså, det är de som samlas till denna gudstjänst som utgör församlingen. Att utebli ett antal söndagar utan rimliga skäl, det var i princip att exkommunicera sig själv. Och det kan vi tycka låter lite dramatiskt, men det var ju egentligen helt i linje med hur man såg på kyrkans församlingens väsen. Det är måltiden som i en viktig mening konstituerar, skapar församlingen. Och när vi kommer fram till 300-talet, då liksom händer ju en hel del annat, och trons smala väg breddas och det blir förenat med anseende och privilegier att gå i kyrkan. Då ser man sig föranledd att skriva in detta i en del kyrkoordningar. Och då kan vi läsa så här i en del kyrkoordningar. Den som uteblir tre söndagar i följd, utan rimliga skäl, är exkommunicerad, alltså utesluten. Återigen, det låter lite dramatiskt i våra öron, men det var helt i linje med hur man såg på församlingen. Ja, men tänk om man var sjuk och inte kunde komma. Man kanske hade slavtjänst. För den här tiden var ju inte söndagen någon arbetsfri dag. Jo, men då har vi den här anteckningen som kommer i slutet och som kommer tillbaka i flera av kyrkofädernas texter. Och de som inte är närvarande sänds de ut av diakonerna, alltså de välsignade gåvorna. Det kunde ju finnas skäl till att man inte kunde vara med, man kanske var sjuk eller så. En av diakonernas huvuduppgifter i den tidiga kyrkan var att bära ut nattvardens gåvor till de som av något skäl inte kunde vara med. Därför att det var ju genom att man fick dela måltiden som man var en del av församlingen, av den nya mänskligheten. Församlingen, den nya mänskligheten i miniatyr. Men vad är det vi ser sen när vi läser den här beskrivningen? Gudstjänsten har två tydliga poler. Jag sa ju förut att vi har inga beskrivningar i Nya testamentet av gudstjänsten, men vi kan nog ändå med väldigt stor sannolikhet säga att precis så här som Justinus beskriver såg gudstjänsten ut bland de kristna från början. Därför att, återigen, de bröt ju inte med den tradition de kom ur. Den kristna gudstjänsten växer fram ur den judiska gudstjänsten. Och den judiska gudstjänsten har två poler. Vilka då? Var firas den judiska gudstjänsten? Synagogan, som är en ordets och bönens gudstjänst. Eller hur? Templet, som är offrets gudstjänst. Den första delen här i Justinus beskrivning, den liknar, den är nästan identisk med synagogans gudstjänst. En ordets och bönens gudstjänst. Och vi märker att han säger att de läser ur apostlarnas minnesanteckningar. Ett intressant uttryck. Vad var det? Evangelierna. Alltså kom ihåg, Nya testamentet finns ännu inte. Och profeternas skrifter. Det vi kallar Gamla testamentet. Läsningarna. Därefter håller föreståndaren ett anförande, predikan. Därefter reser vi oss och ber kyrkans förbön. Här har vi första delen. Vad gör man sen? Sen bärs bröd och vin och vatten fram. Brödet och vinet, vad var det? Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Offret som offras för er. Detta är den del av de kristnas gudstjänst som motsvarar i judisk tradition tempelgudstjänsten. Men den har ju nu spelat ut sin roll. Ett enda syndoffer för alla tider, säger Hebreerbrevet om Kristi offer. Det är detta Kristi offer som man firar i måltiden. Och därför är ett av de också mycket intressant, ett av de vanligaste uttrycken för måltiden i kyrkofädernas skrifter. Man talar ofta om den enbart som offret. Det kom sen långt, långt senare att missförstås och också till viss del missbrukas. Men det var en helt självklart sätt att tala om måltiden. Vi firar offret, det är offrets måltid. Därför att det är ju Kristi offer. Detta är min kropp, detta är mitt blod. Som man firar i måltiden. Här har vi alltså de två momenten som utgör den händelse, den handling som konstituerar den kristna kyrkan. Och när vi sen, om jag lyckas inspirera någon av er att lite grann läsa vidare på det här temat. När vi sen följer gudstjänstens utveckling där den blir allt mer fullödig. Den når sin mest fullödiga form på 300-talet kan man säga. Utifrån det här grundmönstret. Då är det viktigt att se, man kan inte förstå den gestalt gudstjänsten får i den tidiga kyrkan. Om man inte förstår den vision som ligger bakom. Och vad är visionen? Jo, man tänker så här. Man önskar att den gudstjänst man firar när man kommer tillsammans på söndagen, den dag som är utanför tiden, den dag som hör till evigheten, att den i så hög grad som möjligt ska vara en avglans av den himmelska gudstjänsten. Det är denna händelse och handling och gudstjänst som mer och tydligare än något annat vittnar om de döptas identitet, vilka de är, som formar deras liv och befäster dem i deras identitet. Där ska jag sluta nu. Ni har lyssnat uppmärksamt och tålmodigt. Tack, kära vänner, för gemenskapen den här stunden. Och ni är alltid välkomna att hälsa på oss på Bjärka Säby. Man kan komma och delta i en gudstjänst, man kan komma några dagar och bo över och så vidare. Det finns olika möjligheter.